I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
En rolig grej igår var ju Roger Rönnbergs, tränarens, fotbollsreferenser. Jag frågade Max Friberg efteråt varför Rönnberg plötsligt började prata om fotboll och jämföra med fotbollsspelare när det är hockey han är tränare för. Då sa Max att Rönnberg börjat plöja massa fotbollsdokumentärer de sista veckorna.
Okej, det var därför han jämförde med.
Ja, men det måste berätta. Jag lyssnade ut på detta. Jag såg inte det. Var
nej, bland annat så kallade Rönnberg Frölundas forward Mats Rosseli Olsen för vår egen Wayne Rooney.
Mm. Nej, ska
jag som dyker upp i boxen där.
Ja. Nej, men han gjorde en bra match, Rosseli, igår. Så jag hade någon fråga kring han, för han var ju överallt och hela den kedjan var riktigt bra. De var liksom in på skinnet på motståndarna och dessutom fick jag en mål. Så då sa jag någonting om den kedjan och då kom den där liksom att han är våran Rooney.
Nej.
Och sen jämförde han ju Frölundas försvarsspel också med Italiens i VM eller EM när de nickade bort massa bollar och Chiellini och gänget stod och jublade.
Ja, då har han sett på den dokumentären när de vann EM också.
Alltså Anna, fan vad härligt att höra. Det här gillar jag ju. Mm. För det finns mycket man kan ta med sig från fotbollen.
Jajamän.
Ja. Och Max hade väl någon, han är ju Arsenal-gubbe där, så han hade väl också någon.
Ja.
Där han jämförde något med.
Han gjorde ett väldigt, väldigt snyggt mål ju.
Just det.
Klapp-klapp-spel. Och då sa han att det ser nästan ut som när Arsenal spelar, sa han då.
Ja, de gjorde mål i powerplay efter har fått en del kritik inledningsvis. Och det var väldigt vackert. Och då skulle han berömma sitt lag helt plötsligt.
Men det är alltså, det är en bra jämförelse tycker jag lite grann. För om man inte är jätteintresserad av hockey, så får man ju ändå, har det en sån typ av spelartyp.
Fast ungefär. Det är ingen bra jämförelse. Hur ofta gör Arsenal ett sånt mål? Det var ju 1970.
Nej, de är ju bra nu.
De börjar komma igen.
De har ju faktiskt den här säsongen har det ju varit stekhet alltså.
Ja, de har haft något på gång där tror jag.
Ja, de har haft det tungt några år, men nu är de på gång verkligen.
Nej, men just försvarsspel och lite Rooney, och ska bli kul att se vem som blir Messi då till slut. Har vi någon där, Patrik?
Nej, kanske inte någon Messi. Det håller vi inte. Det var när Elias Pettersson spelade Växjö där då. Det var något.
Jag tänkte på Niklas Andersson.
Ja, men Niklas var ju, han var ju briljant på så många sätt, men jag tycker väl ändå inte det var det där smånätta som, jag menar, Messi kan göra vad som helst med en boll. Mm. Niklas,
han jobbade väl väldigt hårt också.
Ja, men han gjorde ju allt liksom. Han gjorde mål, han tog defensivt ansvar, han spelade fram. Så att jag skulle inte säga att det är den
spelartyp, ja, för mig så är han det. För jag tänker den tidiga Niklas Andersson innan han blev proffs i NHL.
I karriären, då var du en trollgubbe.
När han spelade i, var det ABC-kedjan var det? Kahnbäck, Berntsson, Andersson.
Ja.
Det var ABC-kedjan va?
Han var ABC-kedja, det
ja. Ja, och då skapar ju alltid Niklas. Han var ju sen, jag vet, du är för tidigt för det här, Marcus, tror
jag. Nej, Niklas har jag allt koll på.
Ja, tidigt, sent 80-talet.
Det har jag inte koll på.
Nej, det är där inne jag är just nu och velar nu då. Även 90-tal då. Men han skapar ju ganska mycket slags. Men han var ganska då kommer ju de andra gubbarna rädda honom. Jag vet, ja. De hade massa mot Djurgården där bland annat. Han skapade massa. Det var mycket mer slagsmål på den tiden, kändes som, Patrik, eller?
Jo, jo. Men det är klart att det var en hockey som hade en annan nivå. Jag menar, många pratar ju fortfarande om den här finalserien Frölunda-Luleå. Och då är vi ändå på 90-tal.
96. Precis. Påskhelgen.
Så att, jag menar, 80-talet är... Det var ju stundtals kanske över gränsen, men, eller ja, det var det ju, men någonstans så, det är ju så svårt det där, för det finns någonting hos oss människor som gör att man lockas av det, man går igång på det, och i vissa fall kan jag ha kommit på mig själv att vad är det som händer i mig och alla andra. Det var ganska många år sedan nu, men jag vet att jag reagerade den gången. Johnny Odoja spelade i Frölunda. Och jag kommer inte ihåg vilka de mötte. Och det blev en sån här riktig NHL-grej att de liksom dansar runt ringen, kastar handskarna, och alla i arenan förstod att nu kommer det smälla. Ja. Och övriga ställde sig vid sidan. Och det livet som blev i arenan, det var som att det stod 2-2 avgörande SM-final. Och jag kände hur adrenalinet pumpar på, och jag reagerade efter och sa, vad är det som händer i oss? För någonstans fanns det en skam i det, att herregud, jag går ju igång på att det är det. Ändå tycker jag ju fan, de ska inte slå varandra på käften, men det var bara erkänna för sig själv. Någonting i mig gjorde att, och det var ju klart, det var ju 12 000 som bara skrek. Ja.
Var du där och jobbade eller var du där privat?
Jag var där och jobbade. Och sen blev de fick ju matchstraff båda två. Publiken står upp och applåderar. Och det är värt att fundera på, för det finns ju någonting i oss. Det är inte så att jag tycker att de ska slåss, men när det händer saker ibland så blir vi grymt påverkade alltså.
Helst när det är en stor grupp också.
Ja.
Och där kontra fotbollsvåldet så finns det ju också någon. Och så oftast hos män då också, som går igång extra på det.
Ja, det tror jag. Så, och vad det är, det är värt att fundera på. Och i vissa fall liksom, att det ska vara hårt och det ska vara tufft, och att de bråkar ibland, det tycker inte jag i hela världen. Men det är klart, liksom, det är svårt att uppmuntra till slagsmål så. Det går ju inte.
Nej, men vi har gått förbi den inte bra. Nu, 2022.
Verkligen.
Vilken fotboll eller hockeygubbe är du, Marcus?
Som spelare menar du?
Nej, eller som supporter eller?
Nej, jag är inte supporter alls till hockey, ärligt talat.
Nej, det är så.
Nej, jag var där igår och jobbade också då för GT Expressen, men jag är inte hockeyintresserad på något sätt, skulle jag säga egentligen. Nej. Däremot kan jag tycka att det kan vara rätt skönt att kolla på hockey typ på TV:n ibland och sådär, för att man ser så jäkla mycket bättre faktiskt på TV:n än live. Dels sitter man väldigt långt ifrån, tycker jag, i Skandinavien, i alla fall mina pressplatser där. Ja. Man ser ju knappt numren på gubbarna och vet vem det är som
du
gör
sitter var längst upp vid taket där.
Ja, precis. Så följer man en TV-sändning får man mycket bättre överblick, och du får liksom repriserna direkt och sådär. Men jag är ingen större hockeyfantast, nej. Samtidigt tycker jag om att jobba med hockeyn, för att det är ganska okomplicerat. De är väldigt enkla att få tag i, spelarna, och de är lätta att göra med och sådär. Och det är smidigt allting och det är proffsigt.
Det är lättare än fotbollsspelarna då?
Ja, mycket lättare. Ja. Fotbollsspelarna ska duscha innan de kommer ut och pratar med oss och sådär. Så det...
Om de ens pratar då också. Ja, vi zoomar ju landslaget nu, va?
Men i Blåvitt och sådär så brukar ändå de flesta stanna till då. Men hockey skulle jag säga är snabbare och smidigare på de flesta sätt faktiskt.
Vad tycker du, Patrik?
Nej, jag instämmer. Jag tror det finns någon typ av tradition även där. Hockeyspelare är enkla, allting är lätt. De har den atmosfären. Man kan ganska sent be en hockeyspelare, du, vi tänkte göra en grej under uppvärmningen, har du lust att när vi vinkar bara ta en liten sväng, och så kommer du till sargkanten och så tar vi två frågor. Ja, inga problem. I fotboll är det ofta så att säger man det till klubben, så det måste vi veta två dagar innan och sådär. Och det tror jag är...
Maila en ansökan.
Nej, men och det är inte fotbollsspelarna. Jag tror inte att spelarna skulle inte ha några problem med det. Men helt plötsligt så blir det någonting i fotbollen. Om det är de större klubbarna ute i Europa som gör det eller inte, det vet jag inte. Och så kommer det, och helt plötsligt så har man någonting att, ska du prata med Nisse så måste vi veta det två dagar innan. Bara så här, ursäkta, men blir han orolig, den stackaren, om han får reda på det 4 timmar innan match? hur fan klarar han att vara elitspel? Alltså det blir så dumt. Ja,
då får han bara säga nej då i samma fall.
Ja, vi skulle byta en gång för att vi fick, det blev fel. Och det var en svenska cupmatch, jag behöver inte säga vilken förening det var.
Jo, men, snälla.
Nej, det, för det kan väl hända vad som helst. Men då sa vi så här att jag blev galet här så att vi behöver ta han istället. Nej, det går inte.
Nej.
Nej, varför då? Nej, han har inte, det behöver ju, ja men nu blev det ju fel så att vi behöver ha någon, ge mig någon spelare, vem som helst.
Ja.
Nej. Du, jag fick inte någon spelare. Menar du allvar, sa jag? Mm. Det är en elitspelare, jag behöver han i en minut för att vi ska få ordning på tv-sändningen. Liksom kammar dig och vad är detta?
För du är tv-sändning som betalar deras lön ganska mycket.
Så att det fick bli en diskussion och sen fick jag ta på någon annan i klubben som ändå kunde säga att okej, vi ändrar på det här. Men det är ju inte spelarna, så alltså man ska inte skylla spelarna för att säga att de är svåra att göra med. För fotbollsspelare är precis som hockeyspelarna, träffar man dem utanför eller i korridorerna, de kingar, de snackar. Och skulle man be dem så skulle inte det vara några problem. Men jag tycker att föreningarna ofta har fått det där att oj, 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 det här måste vi planera väl och de måste veta det 48 timmar innan. Det är ju bara dumheter.
Ja.
Inte fan blir någon stöd av det.
Och sen har vi handbollen med som nästan är ännu enklare än hockeyn.
Ja, det kan du avbryta matchen och prata med någon.
Ja, ursäkta på Patrik ska intervju här.
Ja.
Kan du pausa lite? Ja, ta en timeout här.
Ja. Nej, men det är ju...
Men vad är det Patrik, vet du han, som genomförde det ett EM eller VM? När han var ner på bänken intervjuade.
Patrik Ekvall, ja.
Ja, exakt. Det var han som tog steget in där, va?
Ja, det var väl första gången i någon sport att en tv-journalist fick... Han var ju nästan med på bänken.
Ja. Nej, men det är ganska roligt.
Ja.
Och jag som bara så här snabbt, jag som publik gillar ju, man vill ju vara med där.
Mm. Ja, det blir väldigt nära och härligt och exakt. Jättebra TV var det ju.
Ta bara pausen där han Gottfridsson här nu.
Ja, det hela är ett klassiskt tal ju.
Ja. Och den har vi nästan aldrig fått i en fotbolls... Så att det blir förlängning i fotboll. De stamlas ute på det där innan straffläggningen.
Då viskar de ju och håller handen för exakt. Sånt någon ska läsa.
Nej, det är så jävla
löjligt. Ja, det är märkligt.
Och det roligaste... Nej, det ska inte vara så, men damfotbollen börjar bli likadan.
Mm.
Ute vid de storklubbarna.
De börjar ju stänga igen.
Ja, exakt. Ja. Alltså, damfotbollen har ju precis kommit in i värmen. Och då ska ni stänga till för jag menar, det är vi som bestämmer om vi ska vara riktigt ärliga.
Mm.
Den dagen vi, alltså folk börjar gå på fotbollen på damfotbollen nu då har den blivit jättestor. Fantastiskt stor.
Upp det, alltså så mycket de kan för de tjänar på det.
Ja. Mm.
Sen att det finns vissa små grejer som de inte vill ge till dem, det är okej. Okay, men ibland blir det konstigt.
Ja.
Jag vet i handbollen där, Kristianstad var ju... De var totalt överlägsna.
Mm.
Och ja, men då hade de ju liksom nästan 5000 på varenda match.
Mm.
Och helt plötsligt vid något tränarbyte så skulle inte de göra intervjuer och sånt dagen innan match och sånt. Och jag menar,
var det när Varanje stod över? Nej.
Ja, det var det väl. Och då Kristianstadbladet som har skrivit om IFK Kristianstad något enormt och puffat på så att det blev stadens lag.
Mm.
Liksom, det var ju 2-3 journalister max som skulle ställa några frågor. Och då bara det blev ju helt fel.
Ja.
Liksom, det var ju inget problem för någon spelare. Vad skulle problemet vara? Och istället så blir det sämre information och lite dålig stämning. Alla ville ju vara del av det där.
Ja.
Så att nej.
Nej, öppna upp mig.
Ja, men det tror jag.
Så är det.
Ja,
vi ska förklara lite här. Vi sitter hemma hos C-more-kommentatorn Patrik Westberg i hans fina hus i Alingsås.
Ja.
Mm. Ja, välkommen Patrik.
Men tack.
Jag fortsätter.
Ja, ni gör ni så, applåderar ni? Är det en ny grej? Applådera sina gäster.
Ja, Micke gör det bara, inte jag. Jag är återhållsam och blyg här.
Man känner sig jättevälkommen då, Micke. Så det kan ni vara er grej, säga applåder till er gäst.
Ja, men jag gör det för efter att ser upp till dig idag så tycker jag du har gjort mycket bra för idrotten. Generellt.
Det var vänligt sagt. Oj då.
Du, lite kort bara. Kan inte du berätta hur du går till när du förbereder dig inför en match? Hockey eller fotboll eller handboll eller vad det nu kan vara. Hur mycket tid lägger du på det och exakt vad gör du?
Mm. Jag har blivit mycket bättre på det. Och att förbereda mig och göra det rimligt. För det första så, det är det svåraste. Och det är det som man lägger mest tid på att förbereda sig. För mig är det svårt också för att jag har svårt med fokus och koncentration när det inte är liksom skarpt läge. Och det är det inte förrän sändningen börjar. Så därför har det varit jättesvårt. Jag får jobba en stund, läsa på, ta en promenad, träna, göra något. Och så får jag göra om igen. Och så får jag hålla på sådär. Så att det har varit rätt besvärligt. Och om man säger i början av karriären, eller egentligen första 8 åren kanske, då läste jag på allt. Jag ville vara så förberedd så att det gick över alla gränser. Då var det liksom, hade vänsterbackens farmors syster spelat i division 1 någon gång, då visste jag det. Och att hon hade Adidas mundial. Det var liksom helt vansinnigt mycket jag hade. Sen lärde jag mig att sortera, vad är det viktiga. Och sen, om man säger de senaste åren, sen jag fick min diagnos, när jag har fått hjälp att lära mig hantera det och också fått hjälp av medicin, så kan jag också koncentrera mig lite längre. Så det gör det lite lättare. Men det jag gör är att jag har en informationsbank om varje lag.
En egen som du har satt ihop själv?
Som jag har själv. Mm. Och sen har jag en liten om varje spelare. Och är det ligor som man har följt i flera år, då är det ju många som är kvar. Mm. Så att inför varje match så fyller jag på och drar ifrån. Vad är relevant information om laget? Vad säger supportrarna? Vad skriver tidningarna? Bla bla, allt det. Och sen om spelarna. Hur är läget? Hur har de sett ut på senare tid? Vad har de för stat? Och hur går snacket? För det är också intressant att få infallsvinklar från klubben själv, nyheter och supportrarna. Och så sammanställa det så att jag tycker att jag känner att jag har en bra koll. Och är det något lag jag inte har sett på länge, då försöker jag ju kolla på matchen innan. Så att jag känner.
Det tar
att...
några timmar helt enkelt.
Ja, och man väljer ju det själv. Mm. Och det är klart att det är en svårighet, för att jobbet betyder så mycket. Det är det roligaste jag vet. Och då blir det lätt att man lägger för mycket tid. Alltså i början, hade jag 4 dagar på mig, då la jag 4 dagar.
Ja.
Nu kanske man inte har mer än ibland en dag eller 4 timmar, och då fixar man det på det, för man har lärt sig också att sortera lite. Men har jag 2 dagar, då är det många timmar de 2 dagarna som jag lägger. För att det är så roligt när sändningen väl startar och känna att man har sån koll. Mm. Då kan det hända så mycket och så kan man relatera till något. Ja, men det är precis det här som klubben själv sa. Eller någon gör någonting som supportarna har uppskattat. Då kan man liksom relatera till det. Det är precis det de säger. Den här unga killen ska få en större chans för att bla bla bla. Då är det... Så att det känns ju viktigt. Det är det viktigaste på något sätt. Mm.
Du känner dig trygg helt enkelt då? När du drar igång?
Ja, det märkliga är... När du väl kör igång, då känner jag mig trygg. Ja. Men sällan innan. Jag har alltid så här... Ja, men en viss... Jag har svårt att känna mig helt lugn innan. Ofta så gör jag någonting det allra sista innan jag nästan springer ut i bilen med kavajen under armen.
Ja, det är så.
Ja, så vissa grejer lär man sig. Men sen när det kör igång, då är det ju någonting som händer med mig. Så att när de börjar räkna ner, då är lugnaste tiden på dygnet för mig.
Ja, vad skönt.
Ja, det är fantastiskt.
Du är lite känd för att säga en del roliga grejer sådär i tv, var ganska spontan.
Nej,
och sådär.
Nej, nu har du blandat ihop mig med någon, Marcus.
Nej, det har jag inte gjort.
Nej, okay då.
Finns det något så här klockrent som du känner att fan, det där borde jag inte ha sagt i tv?
Ja, det finns det. Ska vi gå vidare?
Ja. Nej, men något exempel kanske.
Jo,
på någon.
Nej, men alltså, mycket kommer. Det händer mycket och på senare år har jag också låtit mig vara mig själv, vilket gör att då kommer det vissa grejer. Och helnöjd är man inte med allt. Men samtidigt så, när jag slappnar av och ger mig själv, då tror jag att jag ändå är som bäst. Så att då är det ingen idé att fundera så mycket. Och vissa grejer, ganska många grejer, kommer jag inte ihåg efteråt. Det har också med mitt korttidsminne att göra. Men när däremot folk säger det till mig, för att de har på något sätt tyckt något om det, då kommer jag ju på det. Att du sa det förra matchen. Alltså, ja, just det gjorde jag. Det var märkligt, du. För när man står vid sidan så här, ja, just det. Men det är klart, när jag Malmö FF Häcken, en viktig match där, den sommarkvällen där, kalla en av domarna för ett könsord, eller är det könsord?
Nej, jag, det är
nej, vad är det? Det är en del, det är en del av kvinnan. Han heter ju Klitte i efternamn och jag kallar ju han för det blev så.
Ja, okay. Och du kallar han för
Klitta.
Mm. Oj då. Ja.
Ja.
Hur uttog han det då?
Nej, han tog det bra och vi har skrattat åt det tillsammans det, men det är liksom det är ju lite med att bli kär. Alltså det är ju, man var ju här Klitta under ett år tid liksom. Det var jag än var så pratade folk om detta. Och jag är jätteglad för deras skull, men det var jobbigt precis när det hände. Det kändes ju för mig som det gick 5 minuter.
Ja, okay.
Men jag har ju tittat på det efteråt och det är ju inte mer än 1 minut alltihop.
Men,
det var en evighet alltså.
Du tycker det är roligt även där när du kommer på det själv.
Ja, men då blir jag ju så här, och då kan jag ju inte hålla mig. Och då börjar jag ju skratta och sen försöker jag igen, men det går inte. Och vad har sagt så här? Och till slut skrattar jag så mycket så att ett kort tag håller jag ner mute-knappen och blir liggande över bordet så här. Och så har jag huvudet till vänster. Men publiken i Malmö sitter precis till vänster. Så när jag låg över bordet, då tittade ju de så konstigt. Så jag fick ju upp fort som ögat och skratta ännu mer. Och så vände jag mot andra hållet. Då står det 2 fotografer. Och de studsar ju och skrattar. Så då kunde jag ju absolut inte sluta. Och sen hör jag hur min producent skrattar. Så att det var ju en så förfärlig situation. Jag tänkte, jag kommer inte kunna sluta skratta. Du vet när man, jag får inte skratta längre nu.
Ja, jag vet. Och då går det till
känslan sluta. Var så här, jag kommer skratta till övermorgon alltså, för att jag inte får.
Ja.
Men det gick över och sen förstod jag ju ganska snabbt att jesses vad det kan väcka reaktion, för telefonen låg jämte och liksom den blinkade oavbrutet liksom första 45, sen tittade jag liksom, det var bara hundratals, det var bara att lägga undan den. Alla bara, åh, det var ett herrans hallå. Och sen pratade inte folk med mig om annat. De stannade bilar och vevade ner rutorna, bara så, åh, det var det där.
Men var det någon som var sur eller så?
Jo, det var en människa. Jag kommer inte ihåg. En människa skrev någonting om att det var olämpligt, jag vet. Men liksom, hon fick det till att det var någon så här könsgrej, att jag var orättvis mot kvinnor. Bara så här, alltså fel. Så här, men hon, ja, det var någon som var upprörd. Men annars så var det mest att folk, ja, men jag förstod att de hade fått viss glädje av det. Och då är det, ja. Det blev som det blev.
Jag tyckte det var jättekul i alla fall.
Ja. Och efterhand var liksom, ja, det var roligt.
Men du var inne på det här lite grann att jag kommer inte ihåg vad du sa där i början, men jag, för folk som lyssnar på den här podden just nu, alla har inte koll på din, du bara pratar om att du har en diagnos.
Mm.
Vad är det för diagnos?
Ja, det är ju inom det här NPF, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Så jag har en funktionsnedsättning. ADHD är en funktionsnedsättning. Och det fick jag ju veta då 2018. Så från 2018 så har det hänt mycket och jag har lärt mig mycket och jag försöker hela tiden att lära mig mer med hjälp av människor som kan. För jag trodde ju inte att en sån diagnos skulle vara så komplex och att den kunde te sig så olika för olika människor. Det hade jag ingen aning om.
Vi kommer komma in på den sen, för du ska ju sätta föreställningen här snart, så vi kommer in på. Men först ska vi ta lite blåvitt, Marcus.
Ja, lite blåvitt. Senaste nytt där. Sebastian Olsson vänder hem efter 3 år i tyska St. Pauli där. Vad är din reaktion på det, Patrik?
Att St. Paulis supportrar, är inte de helt galna?
Jo, det är de.
De är kända för det, va?
Ja, de har ju följt. Jag tror inte du får tag på en biljett där.
Nej, det är en sån kultklubb ju.
Ja, det jag kan tänka mig att första intervjun du gör med han, det kommer handla om det, eller?
Ja, bland annat, tror jag. Ja. Ja, jag har varit nere där och träffat honom på plats faktiskt.
Alltså, berätta.
Det är väl inte så mycket att berätta egentligen. Bara åkte ner och så var där och gjorde en intervju med Sebastian helt enkelt. Det var inte så mycket just om själva klubben faktiskt. Det var lite så här mer om livet i Tyskland och lite så. Jag var där på semester och så tänkte jag att fan, Sebastian Olsson bor ju här ju. Ska jag inte göra en intervju med honom? Så gjorde jag det helt enkelt. Det var inget speciellt så, men en trevlig pojke i alla fall. Och duktig fotbollsspelare. Men behöver Blåvitt en högerback nu, Patrik? De har ju Emil Salomonsson som har gjort det bra där den sista tiden.
Alltså det är för svårt att säga för mig nu. Och när man inte jobbar med allsvenskan så som jag gjorde förut, då har jag inte den där järnkollen tillräckligt för att bedöma det. Däremot, som du var inne på, så är det en duktig fotbollsspelare och det är en bra människa. Och den typen av som både är duktiga fotbollsspelare och kan bidra till att gruppen mår bra, det tror jag i och för sig är bra för alla föreningar. Men och jag har inte sett hans kvaliteter på senare tid heller, så men lite spännande är det ju ändå, så är det ju.
Han är ganska bra på att bjuda på sig själv med, tror jag, för att när Jörgen Lennartsson tränade Blåvitt, ja, då var ju Sebastian Olsson långt ner i frysboxen. Han var ju iskall, han fick inte spela alls under,
ja, de pratade om att sälja till ÖIS och grejer, var det inte något sånt?
Jo, precis, han fick inte spela alls under Jörgen. Så på någon form av sommarläger så hade de väl lite middag och lite fest där liksom. Då kom ju Sebastian inrullades i en sån frysbox.
Nej, du skojar.
Det är ändå lite humor.
Ja, det är riktigt. Det hade väl varit sådana rubriker också, att han är längre ner än de frusna fiskpinnarna och så.
Men sen växte han ju. Han blev ju lagkapten till slut i Blåvitt där, innan han tog steget ut i Europa.
Men var han i frysboxen hela tiden när Jörgen var där, eller?
Ja, men i stort sett ja. Han fick ju typ
en spelare där. Det visar ju på en jädra mental styrka, för han trodde ju på sig själv innan det, och sen så inte plats, och så komma tillbaka på det sättet han gjorde, det imponerar.
Och han var också en offensiv spelare när han kom till Blåvitt. Ja. Det var väl från ÖIS han kom, va?
Jag tror det.
Ja, det var det.
Ja. Men nu är han ju högerback ju.
Ja, det är det jag inte fattar riktigt. Ja, det var därför jag blev förvånad när du sa det, att han skulle jag tänkte, fan, jag måste tänka lite. Jag blev förvånad.
Mm.
Det är jag. Men tror du att de har köpt honom som högerback då?
Ja, det har de ju gjort. Ja, han själv säger att han vill spela där. Fast jag tror ändå att han kan få ta klivet upp där, alltså om Emil spelar som han har gjort nu då.
Ja.
En kul grej också är ju att Sebastian spelar ju en av sina senaste matcher. Han har varit skadad ganska länge nu. Mm. Han spelade i februari mot Borussia Dortmund i tyska kuppen. Då var ju Erling Haaland där och spelade också. Och Sebastian gjorde en kanonmatch och de slog ut Borussia Dortmund i kuppen där.
Oh,
ja, så de mötte Sebastian Haaland, som är ganska duktig fotbollsspelare nu.
Ja, helt okej.
Hygglig.
Ja, sådär.
Han var Norges första fotbollsmiljardär, tror jag läste här i dagarna, va?
Och så ung.
Ja, han är väl 22 eller någonting.
Ja.
Ja.
Ja, det är bara början för honom. Mm. Ett monster är det verkligen.
Mm. Sen spelade Blåvitt med i måndags, var det, va? Borta mot Djurgården. Mm. Och torskade med 3-0. Såg ni den här matchen?
Jag gjorde det inte. Nej, jag hörde på radion en del, men jag såg det inte.
Nej, Djurgården är ju bättre laget, så är det ju.
Såklart, sen var det ju två tydligt feldömda straffar.
Ja, det är de. Det är lite lätt där ute som domare.
Nej, verkligen inte.
Har du sett situationerna, Patrik?
Nej.
Du har inte gjort det alls? Nej. Vad tycker du, Marcus, då?
Att de var feldömda, såklart, ja. Men det är inte, det är inte lätt för domaren heller där. Radetinac var det väl som knuffade Kalle Johansson, som råkade fippla ner en Djurgårdsspelare då blev det straff då, när kanske Blåvitt skulle haft en frispark i första läget då, för att han blev ju knuffad.
Exakt.
Och andra var ju en hans situation på Johan Bångsbo. Han fick ju bollen i bröstet och inte på armen, men samtidigt det går jättefort för domarna, så det är svårt att hinna med.
Ja, så blir det den reflexen att göra med armen där,
Och sen är ju Djurgården ett klart bättre lag än Blåvitt, skulle jag säga.
Men vi har ju chansen att göra 1-0 tidigare där.
Han säger alltid vi om Blåvitt. Det är gulligt.
Ja, det är en riktig support i målan. Mm.
Ja, men alltså, vi hade ju chansen där. Så det här kan bli en helt annan match.
Han har ju också umgås med Glenn under lång tid, så att det är klart att han kan prata på ett sätt som man får fundera på vad det kommer
från. Men jag sa inte så vi, fast vi förlorar. Oftast brukar det vara de förlorar.
Ja, okay.
Så. Nej, men det är svårt med domaren där i alla fall. Till och med på repriserna så är det svårt att se om den tar på handen eller i magen.
Mm. Det var någon sekvens, om inte det var, jag fick för mig att det var en match i Premier League, för då såg jag en sekvens där spelaren blev, han skulle försöka nicka bort den eller vad det var, och så blev intryckt och gick mot målvakten, tror jag, det blev straff. Men det här låter ju som en liknande situation.
Ja, liknande.
Där det var tokfrispark åt ena laget och så istället blev det straff.
Ja, precis.
Och där hade vi haft VAR i detta, så hade det inte blivit någon straff.
Ja, det vet man aldrig. Jag har nu sett VAR-situationen som man häpnar.
Jag tar tillbaka det.
Ärligt talat.
Det är helt sjukt.
Fast det är också skillnad på VAR typ i Premier League och VAR i Spanien. Mm. I Spanien fungerar det mycket, mycket bättre. I Premier League funkar det ju knappt alls ibland ju. Det är otroligt mycket tjafs där.
Vad är du som jag tar för givet att du har koll på detta, Marcus.
Ja, jag kan inte alla, nej.
Varför är det så? Är det utbildning av folk som sitter i kontrollrummet då?
Det här eller? Kan nog Patrik bättre.
Nej, det gör jag inte. För det är bara en stor gåta, tycker jag. Ja. Har man var, är det någon som överhuvudtaget kan fotboll, så är det ju obegripligt vissa beslut som har kommit. Mm. Det var i damernas mästerskap, det är i England, i Spanien, inte lika ofta. Det händer gång på gång och man tänker sig, nej men om de har sett de här bilderna så måste det vara omöjligt att ta det beslutet. Mm. Så att därför, det går ju inte att förstå vissa, nej. Hur kan det bli så fel?
Jag måste fråga Marcus då, du har mer koll på det säkert. Där, om det är en situation där för det, på VM och EM och sånt så går ju domaren ut och kollar på en tv-monitor om det är lite osäkert. Så är det ju domaren som tar beslutet. Men i Premier League, är det så att de bara får det görat då, att det är frispark, det är straff, eller går domaren
ut och tittar på något? Det får de även i mästerskapet, men de har möjligheten att gå ut själva.
Ja, de har det.
Och de kan också få göra att det här kan vara straff.
Okej.
Då vill de ju att han ska komma ut och kolla liksom.
Nej, det är jävla soppa.
Det är en soppa, men det kan bli bra på sikt, tror jag. Ja, det är intrimmat och sådär. Mm. Och när alla vet vad som gäller. Mm. Men jag menar, har man tydliga tv-bilder, då ska det ju vara svårt att döma fel.
Kan ja, men vissa cirklar, det är ofattbart hur det kan bli fel. För att, jag menar, där hade ju min katt tagit ett klokare beslut. Liksom. Det går inte att göra fel. Nej. Sen kan jag förstå att vissa, det är tveksamt. Och det skulle inte jag vilja, det ska inte vara. Titta inte på det ens en gång, när det är. Ja, men vem har längst stortå? Det tycker jag, då blir det så här, fan, sen är det inte det man vill ha riktigt.
Men alltså, var ska man ha för att få bort de grövsta missarna? Ja, inte millimeter offside.
Alltså. Nej, och det där när ingen på plan, varken med eller motspelare,
reagerar, ja.
Nej, då kan man känna sig, varför ska någon ropa i domars öra? Nu får du nog komma och kolla.
Precis det sa jag i förra avsnittet, Vardde. Med Tern där, att om ingen reagerar, släpp det då, då behöver var ens gå in. Och därför vill jag att, som exempel Blåvitt här nu, hade man haft en sån här Hawkeye, så heter det va, i tennis, alltså har det utmaning, så hade Blåvitt bara kunnat säga, nej, det ska vara frispark innan, vi vill utmana den här situationen. Ja, då har Blåvitt haft den situationen
att. Men då blir det fel då, när de i tennis någon gång, Hawkeye, eftersom det blir fel i var, måste du vara såhär. Då tänker jag så här, det är samma sak som en tennisboll går 5 centimeter utanför, inne, säger någon. När de har kallat Hawkeye, händer det? För det händer ju var i fotboll, menar
jag. Ja, alltså, nej, men Håka är ju, det litar de till 100%.
Ja, det tror jag.
Och där kommer den ju så är det 1 millimeter utanför eller inte då. Ja. Så det är in and out bara. Ja. Och det är en dator, du ser ju, det är ganska spännande ibland. Mm. De utmanar så, är den inne eller ute? Ja. Och så kommer den, och så ute precis, och så har man ett sus där då.
Det är ändå kul att just tennis då, som är en sån oerhört konservativ sport, kan införa såna grejer.
Ja. Men det är svårt att stå mycket pengar på spel, så blir det mer.
Men Patrik, när du jobbar och har en skärm framför dig också, har du tillgång till andra bilder än tv-tittarna till exempel?
Nej, det har jag inte. Däremot så kan jag ju få liksom spela upp det för mig igen och igen. Och framförallt i pausen, om det är någonting så här att jag funderar på, eller jag hör att det går en snackis, då kan jag ju be våran EVS-förare, alltså det är han som sköter repriser, ta fram den här sekvensen, dra den fram och tillbaka. Jag vill se, är det någon som gör si eller så?
Ja, just det.
För att jag är nyfiken och för att jag ska kunna förklara för dem som tittar att så här har vi sett det. Så att det kan man göra. Och ibland har man 2 skärmar, då kan man få den på den andra, men annars kan jag ju inte göra så mitt i sändning liksom.
Och sen har du en producent i örat med som kan hjälpa dig.
Precis, när det är tveksamma situationer ibland och jag kanske säger någonting sådär att oj, eller jag kan till och med säga såhär, offside, nej det var inte offside, spelet går vidare. Då kan jag tycka ner såhär, kolla om det var offside. Då kollar ju våran EVS-förare, då drar han tillbaka såhär, nej det var okej. Eller de tar en utvisning, såhär, var det tripping, kan jag fråga han då. Ser han det, så då säger han ju så här, nej, han tar ett felskär. Och då kan jag ju informera publiken, så här, det är inte, han träffar inte foten. Utan han tar ett felskär. Så att där är ju ett samarbete som
så producenten är ditt var.
Ja, men EVS-föraren framförallt, han som alltså sköter repriserna. För han kan ju, om han hinner liksom dra tillbaks och kolla sekvensen igen och säga till mig. För spelet kan ju fortgå så att...
Ja. Vilken härlig titel, EVS-förare. Ja, det låter som att han är ute och kör någon grävskopa.
Ja, det tog flera år innan jag fattade vad det var, för att jag skämde så. jag tänkte så här, kom in och skulle kommentera matcher och de använde sig av uttryck som jag inte visste. Jag visste inte vad synk var.
Nej.
Du ska gå dit och göra en synk i en halvtimme. Vad tänkte jag? Mm. Och så går du och pratar med EVS-föraren. Vad tänkte jag? Vem fan? Förare? Vem är det som kör någonting? Så här, jag vill, men det var så genant så jag vågade inte fråga sig vad är det? Nej. Utan jag tänkte så här, det vet alla tydligen.
En synk då, alltså det är för att förklara för lyssnarna. Det är alltså en enkel, kort intervju helt enkelt.
Ja, man gör synkar innan man bandar synkar.
Som du ser på alla, vet du, det är så här, vet du, det är Robinson och sånt kan man säga.
Ja.
De programmen. Ja. Och då får man ju en bild på en kille som pratar om situationer som har hänt innan. Ja. Det är en synk eller?
Precis.
Det kan man säga.
Ja, vad härligt. Ja. Jag kan tänka på det, vi pratar tennis, fotboll här bara snabbt.
Ja.
Att vi litar blint på Hawkeyes.
Mm.
Och varen kan bli lite felaktig då. Och tänk på en annan, två sporter som skiljer sig. Ursäkta att jag snubblar iväg här nu, men 100 meters lopp.
Ja.
Brukar de justera sluttiden på.
Mm.
Någon hundradel till höger eller vänster.
Mm.
Ja. Men ett annat störtlopp så kan de stå där så kan de skilja en hundradel.
Ja.
Så vinner man förlorar. Där justerar de aldrig en hundradel. Har du tänkt på det? De litar ju blind på sina mätresultat kontra...
Kanske de gör.
Ja,
de har aldrig... Intressant spaning, målaren.
Ja. Ja. Nej, tycker ni inte?
Jo. Jag har aldrig tänkt på detta.
Nej, de har aldrig justerat en störtloppstid någonsin. Nej. Vi har 100 meters tid.
Jag vet att Thomas Wassberg, han justerar själv.
Ja, det gillar vi.
Han skulle dela sin medalj, för han tyckte det var för lite som skilde.
Han var inte vansinnig.
Ja.
Det är en bra gubbe det.
Ja, han skulle dela med Johan Mieto, tror jag det var.
Han synkar ofta nu.
Vad sa du?
Han synkar ofta.
Han har många synkar.
Varenda program är han med. Jaha, nu nästan.
Ja, nu är det Mullvaden också.
Ja, exakt.
Ja.
Thomas Wassberg blomstrar upp här på... Ja.
Att han skulle bli folklig som var snora och såg här ut oavsett om han vunnit.
Han såg så jävla disgusting ut när han kom där med snor och bara hängde.
Alltid.
Och...
Men var det någonting för att de... snorade mer och att det var mer sådana där istappar i skägg och sånt än vad det är nu för tiden, för nu är de så tjusiga när de kommer in.
Alla är så fåfänga nu, vet
du. Är det därför?
Ja, jag tror det.
Det var ju roligt, eller roligt, ja. Men det var ju så här, man fick nästan sitta med kudden ibland för det kunde hänga liksom snor åt alla så här. Och de bara gjorde vad som helst, bara kommer först till mål in och snorade den och skägget så här, och det var gult ibland.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Du vill säga, men det finns ju ingen som har sånt skägg längre heller.
Nej,
det är bara hipster som har det.
Ja.
Och de var ju moderna för typ 5-6 år sedan, va?
De åker ju inte skidor eller?
Nej, exakt. Jo, enligt reklamen gör de det.
Ja, gör de det?
Ja, det har sett reklamen.
Och Wassberg då. Du kunde skrämma barn med dem när snoret var så fast fruset, va? Det var ju rätt in i Game of Thrones. Så hade de passat perfekt.
Ja. Du, ja, Patrik, du har ju föreläsningar på gång här nu, eller? Föreläsningar slash show på något sätt.
Ja, det blir...
Vad kan du berätta om det?
Oj, ja... För det första så är det ju någon typ av skräckblandad förtjusning. Men jag måste prova. Jag kan, för varannan vecka har jag tänkt så här, jag slänger det i papperskorgen och sådär.
Mm.
Men det handlar ju om just det här med att jag fick diagnosen 2018. Och efter det så blev det viktigt för mig att fundera egentligen över hela mitt liv. Så det blev att jag skrev mycket. Jag skrev från det att jag var barn till jag blev vuxen om olika händelser i livet som har påverkat mig. Jag försökte liksom på något sätt förstå mig själv. Jag försökte acceptera vissa grejer och i vissa fall försöka förlåta mig, för ibland blev det fel och jag förstod inte riktigt varför och sådär. Så att någonstans var det att förstå sig själv och med den kunskapen jag fick när jag förstod vad det innebar. Och sen när jag väl gick ut med att jag har den här diagnosen och emellanåt så har jag mått väldigt dåligt. Och mest energi tog det att inte berätta för någon, liksom att hålla en fasad. Och sen när jag berättade så var det så otroligt många människor runt om som hörde av sig. Och som hade liknande problem, eller hade någon i sin familj som hade liknande problem, eller någon kände. Och det kan ju även vara egentligen annan psykisk ohälsa som är kanske det vanligaste bekymret vi har i landet med sjukskrivningar och sådär. Så då förstod jag ju också, för jag fick mycket säga tack och sådär, och jag hade inte gjort något tyckte jag. Men att jag sa hur jag hade upplevt det betydde mycket för dem. Och då började tanken på att liksom, ska jag prata om det här för folk? Och så pratade jag med min psykolog om det, och då sa hon att jag tror det är en utmärkt idé, för att om du kan få andra människor och att det betyder något för dem, så är det en grej. Men att du själv får en möjlighet, det blir ett naturligt sätt att prata om det. Och då kan det vara lättare att bearbeta, för det är mycket att bearbeta och fundera kring och hantera. Men det är inte att prata om, eller det finns ingen att prata med, så då... Mm. Då tyckte hon att då får du ett naturligt sätt att prata om det, och då kan det vara lättare att hantera liksom.
Men det är ingen klassisk föreläsning i ordets rätta bemärkelse, för nej, du ska ha lite musik och grejer med, om jag förstår det rätt.
Ja, men när jag gör saker så jag vill ju göra det på mitt sätt. En föreläsning i mitt huvud, då tänker jag så här: jag kan bara lyssna i 5-10 minuter, sen kommer min rastlöshet. Mm. Och då, ja, så jag kan inte göra en sån föreläsning där jag bara radar upp eller har fakta på någon tavla eller så här, utan jag gör det på mitt sätt och berättar mina erfarenheter. Och vad gäller musiken så blir musiken viktig för mig. Jag är egentligen ingen liksom musikälskare eller kunnig inom området eller på något sätt, men det hörde jag också ihop med det här att när jag fick diagnosen och jag fick hjälp av människor som kan det, så handlade det mycket om att hantera sig själv när man inte mår bra, och framförallt ångest som är det värsta, hur man kan skaffa sig sina redskap och liksom få det lite lättare. Och då provar vi sån här yoga och mindfulness och lyssna på sjöar eller vad det var, och jag blev hyperstressad.
Lyssna på sjöar.
Ja, men det var brus här och där, och det var forsar och det var, jag vet inte. Men så jag hade väl inte tålamod att lära mig det, tror jag. Men då förklarade de att det kan vara vad som helst, och började fråga, och då sa jag att ibland skriver jag om texter till låtar jag tycker om. Ofta svenska låtar. Mm. Och så handlade det om mitt liv istället, och jag sjunger mycket i bilen och så där, och då pratade vi om det, och då kom jag på att ja, men då är jag ofta här och nu. Mm. Ja, men prova det liksom. Så att det blev ett sätt för mig att hantera när det blev svårt att hantera vardagen. Så sjöng jag mycket. Och sjunga mår man bra av. Och sen när man inte kan sjunga, då sjunger man ju gärna själv hemma och vill inte att någon ska lyssna sådär. Men någonstans har jag förstått att det är viktigt att, och framförallt för barn och människor som växer upp, att även om de inte kan allt eller att det inte funkar i skolan, för alla ska ju passa in och alla ska lära sig på samma sätt, och det går inte för människor som har exempelvis en diagnos, de kan inte lära sig på samma sätt och lika snabbt och med samma metoder. Och då blir det lätt att man tycker illa om sig själv, och man tycker att man är dum, och andra kanske tycker det. Och då är det lätt att barn blir fråntagna sina drömmar och vågar inte göra det de vill. Och man ska passa in överallt. Och då blir jag så här: fan, gör det som ni tycker om, tro på det, våga dröm. Och vi säger det här med att sjunga, det är inte så att jag har fått för mig att jag ska bli någon artist, men jag mår bra av att sjunga. Och då är det väl så att jag tänkte att då får jag ha med det. Ja, men jag tycker om det här mår jag bra av. Och även om jag tycker själv, fan, varannan vecka som sagt, så tänker jag, vad gör jag? Vad har jag hittat på nu? Men hur som helst, så jag träffar människor Jag lärde känna en man som heter Lennart, som för övrigt kommer finnas med mig många gånger när jag åker ut på scen med sina instrument. Det har blivit en fin vän som har lyssnat mycket på vad jag har att säga, och han blev nyfiken. Så jag gav han texter som jag hade skrivit om mitt liv. Och jag berättade för honom att jag höll på att skriva om en del låtar. Så jag tar nog någon och sjunger för folk sådär. Ja, men gör egen musik, sa Lennart. Och jag tänkte, vad är det för fel på karn?
Ja.
Kan inte göra egen musik? Men han gör ju egen musik och har komponerat det till olika föreställningar och teatrar och grejer. Och som sagt så var han intresserad av mina texter. Så han tog en del av texten, och så plötsligt så ringde han och sa att nu har jag liksom musiksatt den. Och sen åkte jag hem till han, och så provade vi hans lilla studio och sådär. Och så gjorde vi så att vi har gjort en egen låt, min text och hans musik.
Oj.
Och sen gick det väl nästan ett år, och så av en tillfällighet så mötte jag Jakob Karlberg, som är artist och, ja, men han har ju slått igenom för några år sedan och varit med i Mello och ja, ute och åker. Jag kände hans föräldrar sen ungdomstiden så där lite grann, och Jakob hjälpte jag när han intresserade sig för musik och hade svårt och tyckte inte att skolan var så intressant. Jag tror han var 14 eller 15 någonting sånt där. Då var det någon EM i fotboll. Och han ringde mig och så sa han att, kan inte du prata på en låt jag har gjort? Jag har gjort en EM-låt så här, och jag har en liten egen studio. Jo då, jag kan hjälpa dig, så. Så att han hade en låt, och så mitt i låten så skulle jag säga, Sverige får straff, och det bam bam bam. Och så var det mål, och det var 2-1, jag kommer inte ihåg. Så att det var roligt, och han var glad. Och sen så har jag ju följt hans karriär och pratat lite kort med han när vi har setts. Och så sågs vi här utanför, och jag frågade hur det gick för han, och så frågade han vad jag gör, och jag nämnde bland annat det här, och då blev han nyfiken, så att då började vi prata om det, och han började också prata om sitt liv, och ja, men det var en väldigt fin pratstund, och vi pratade om familj och vänners betydelse och sånt där. Och när jag sa att det var musik involverat, så sa jag vill också, fan, får jag kolla på det lite? Ja, det är klart du får, så kolla igen lite, och ja, men har du tid så det vore ganska skoj. Men jag tänkte att det tog 3 dagar. Du, vi pratade ju om det här med vänskap och familjens betydelse. Så fan, jag satt lite musik till det. Och så kom det ett sms, det var en länk, och jag satte på, och då sjöng han också den texten som var ut. Och jag var inte beredd.
Nej.
Och bara hör, så att jag blev helt tagen, liksom tårarna rann så här. Det var skitfint.
Oh.
Så att nu har vi spelat in bägge de här låtarna i studio och sådär. Så att nu får jag ge mig på att prova, och det är jätteroligt. Men det är som sagt, det är klart att det skulle vara bättre, för musiken är så pass bra, så att om någon som kan sjunger dem, så låter det jävligt bra. Men det är jätteroligt.
Så det är lite blandat om,
ja.
Dels snack och dels lite musik och sånt.
Ja,
så där.
Erfarenheter om livet, svårigheter, hur jag har hanterat det, och svårigheten med det att hålla saker för sig själv och sådär. Också min idrottskarriär, egna, att den har haft betydelse med idrott, vänner, att en familj som inte har dömt mig och sånt där. Sådana saker som har varit viktiga. Jag har haft tur. För de som inte har det där som jag har haft runt mig, de klarade inte. Och de... Ja, men folk fnyser åt dem på olika sätt, för att det är ingen som hjälper dem att liksom hamna rätt och förstå tillvaron, och då går det till slut åt skogen liksom. Det är kriminalitet, det är ofta missbruk, det är och det är förfärligt synd av många människor som har hamnat där, för att ja, men det har saknats någon som bara styr dem rätt och visar dem kärlek, och att inte liksom talar om att de är sämst liksom. Så att i det fallet så pratar jag om att jag har haft en jävla tur, för annars hade jag kunnat suttit på en bänk någonstans. Eller,
ja, det är så pass. Mm.
Ja, så är det.
Så du börjar här i Alingsås då med detta?
Ja, och sen tänker jag att ja, men liksom, först känna att jag tror att det ger någonting.
Mm.
Och att jag liksom grejer det här, för det är ju, lite, det är ju märkligt, och det känns ibland... Liksom, prata om sig själv, det känns Ja, men det är ju svårt. Och det är svårt att...
Tänk på känslan. Vem fan ska vara intresserad av detta? Det är ja, jag ska säga.
Och det blir... Det är svårt. Jag känner liksom... Jobbmod brukar jag vara bra på. Men i det här fallet blir det konstigt så. Och ena... Ja, så det är som du säger. Ena veckan känner jag... Vad fan länge.
Ja, men du måste tänka på att de som kommer dit har faktiskt kommit dit för att lyssna på det. Mm.
Och så har det varit sådana händelser som gör att... Då har jag bestämt mig. Jag måste ändå prova. I sommar så var det framförallt två gånger. Och båda gångerna var på krogen för övrigt. Och jag springer inte på krogen ofta. Men det var liksom tonårs... Eller ja, över tonåren i ena fallet och runt 20-25 det andra. De kom ett gäng grabbar in. Såg att jag var där. Kollade på sport på tv. Tjena! Och det var kungen och det var matcher. Och det var olika citat. Och det var och kort. Och vi liksom... Men ja, men sköna grabbar som bara hade kul så. Mm. Och coola liksom, man såg så här, åh, grabbarna ska ut och festa, vad roligt.
Erkänner du längtar tillbaka?
Ja, men man blir så här, man kommer ihåg tiden, det var så här, åh, va, hur roligt är det? Och han som var där liksom sist, han bara så här, alltså han hade allt liksom, han fräcka kläder och han var så här, bara fan vilken grabb liksom. Va? Hur som helst, han var lite lugn och sen när de andra hade pratat för då sa han liksom och kom fram att jag vill bara säga det så här, och ursäkta att jag stör. Alltså de jävla fina sådär liksom. Mm. Men ja, men du sa om dina problem och efter du gjorde det så då har jag berättat om mina. Mm. Och liksom när han tackar för det och sådär och då. Ja, men det gav ett jävla. Ja, men då blev det så här att jag måste ju göra det. Jag liksom, han gjorde det, vilket känns konstigt för att jag hade sagt det, men då blev det så här att klart jag måste prova. Och det känns mycket märkligt liksom att han tackar mig och ber om ursäkt för att han stör. Det var ju bland det finaste jag har gjort liksom. Mm. Så. Men så då kände man ju så här, ah, kan det ge något för någon så. Då får jag försöka för det kommer bli jobbigt också. Mm. Men
när kör du igång och hur har intresset varit?
Nej, men det är bra intresse och sen är det vissa som hör av sig från så här, föreningar och grejer. Och du har sagt att jag vill göra det här först och känna efter. Mm. Och sen är det en kille som heter Mats som är lite producentaktig så att kommer det vara intresse runt om sen. Då får de ta kontakt med Mats och så kollar vi när det passar och då kanske jag åker runt liksom, ja, om det finns intresse och att det är något.
Det gäller att inte bli uppäten heller på vägen.
Nej, nej.
Det är det också.
Nej, det får ju vara lagom så ja. Tänker jag. Och sen är det ju det, när man reser runt och får jobba med det här. Då kanske det kan passa ibland att man stannar i någon stad om det skulle finnas intresse där och så. Ja. Men vi får se en sak i sänder och göra det först och känna att jag kan ge något och sådär.
Ja, men du var inne på det nyss. Ja. Du pratade om den här killen.
Ja.
Och du blev väldigt berörd där, såg jag.
Ja, nu. Väldigt. Ja. Men det betyder mycket.
Och det är fint. Ja. Det är jättefint. Och det är just det där, när någon öppnar upp sig och pratar om sina problem.
Ja.
Det är först då andra vågar också göra det.
Mm.
Det där tabuet med oss män då oftast då, att vi ska inte prata, vi ska vara stora,
ja,
tuffa, vi går igenom väggar. Och...
Ja, men det är nog viktigaste, tror jag, just att ta bort det där stigmat, ja, skammen och det där att...
Ja, vi är bara människor liksom, alla har problem, ja, på våra håll.
För du pratar om de barnen i skolan också, man känner sig otillräcklig och man kan, ja, inte då. För man tycker att alla andra har det så bra, alla andra har ju ett kanonliv, alla, ja, andra kan ju, det är bara jag som inte kan. När alla går och tampas med detta på ett eller annat sätt.
Mm.
Och är det ingen som pratar om det då, så tror man ju att alla andra har ett Facebook-liv ungefär, då är det Instagram-liv, ja, att allting är så jävla bra. Det är ju inte riktigt det.
Det är faran. Det är nog, och det är nog det enda rådet som jag har på den här. Alltså jag delar med mig av många erfarenheter och också det där som jag har sagt, att det finns mycket glädje och jag har haft tur, så att stora delar har jag haft fantastiskt, och vägen till att bli, få jobba med det jag gör, det kommer också finnas en del med i det. Men det enda rådet, just för eftersom jag själv var tyst, för att jag trodde liksom det var vägen, det har jag förstått i efterhand att det var det dummaste jag har gjort, och det tog enormt med energi och kraft. Och betydelsen av att få berätta för någon. Så det kommer jag ändå säga till barn och även vuxna, att liksom någon som de har förtroende för. Sen om det är en kompis, mormor, någon lärare, Alltså någon bara som de märker kan bry sig på något sätt, så börja där, för att våga prata om det, man behöver det liksom. Och det är inget att skämmas för, man kan inte hjälpa det. Men däremot så kan det finns sätt att må bättre, oavsett vilken typ av psykisk ohälsa du hamnar i. Men brottar du in dig i det och stänger ut det alla andra, då blir det bara jobbigare. Det är så mycket har man ju fattat. Så ja.
Och detsamma om man ser att någon person mår dåligt, våga ställ frågor. Ja. För det är oftast också det här att det är säkert bra. Det är säkert.
Men är det lite, jag har funderat kring det och reflekterat så där, att har det med att göra att vi är svenskar, det där att nej, men jag är liksom 2 år senare kan man säga, jag tänkte på det men jag vill inte störa.
Nej, exakt, vill inte störa.
Jag tänkte så här, fan. Jag tänkte så här, varför gör vi så? Det finns en vänlighet i det, men vi måste ju, ja, men händer det något med någon nära, jag måste ju åka dit och säga ändå så här, du, jag fattar att du inte mår bra eller att du är ledsen eller vad det nu kan, men bara att man visar någonting. Men vi har svårt för det, som, och jag vet inte varför det är så, när vi egentligen kanske tycker om varann och vill hjälpa varann, ändå så är det mest det, jag vill inte störa, istället för att bara, du, jag kan sitta här en stund, eller jag fattar, eller en klapp på axeln eller någonting. Det behövs inte så mycket.
Vi pratade om tystnad förut.
Ja.
Ja. Och ibland räcker det bara att vara i samma rum.
Ja, precis.
Det behöver inte vara svårare än så.
Nej.
Bara finnas där.
Ja.
Och tystnad är ju bland det finaste som finns ibland.
Ja, ja. Jag hade ju ett par perioder, för det var ju en turbulent tid liksom runt där. Det hände så mycket i mitt liv, så att till slut så, ja, men jag var nere för räkning någon gång där, och då var jag mycket ensam. Då ville jag liksom vara ensam, ingen. Och det var några som förstod det och liksom kom hem till mig, och jag liksom mer eller mindre, jag ville inte ha dem, jag körde iväg dem, och någon kompis liksom, han var orolig men han kunde inte komma själv, så han såg till att någon kom och jag körde iväg dem typ. Och Erik satt här någon lördag liksom, när jag ville inte ha någon när jag går ifrån. Men sen i efterhand liksom, jag kom tillbaka, kände mig att jag mådde bättre och sådär. Då kan jag också känna så här, men vad fint av dem. Tänk att de visste att jag satt där själv i trädgården, och liksom, fast jag inte ville ha dem där, så kom de tillbaka dagen efter och bara kolla läget. Och jag var inte glad för det då, men i efterhand så kan jag tycka så här, fan, det är ju helt fantastiskt. Och det är ju någonting. Alltså det gav ju någon energi. Och...
Men vad är det som gör? För när jag mår dåligt,
ja,
då blir jag så här, jag svarar inte telefonen, jag vill inte svara knappt på sms, jag vill inte umgås. Jag blir asocial.
Att,
alltså.
Ja, trots att man behöver det.
Ja, exakt. Igen.
Jag vet inte.
Behöver ju egentligen någon som drar mig iväg, och nu gör vi det här. Men jag är så här, då ställer jag äldre in i sista sekunden då. Hur kommer det sig att man är sån? Har du koll på det?
Nej, jag vet inte, men det finns ju naturligtvis olika orsaker till varför man mår dåligt och sådär, men ofta kan det ju vara just det där att man är inte särskilt vänlig mot sig själv, och man dömer sig själv och man tycker liksom
man är ju sämst på jorden.
Ja, ungefär, och då det finns nog någon skam i det, och man känner sig inte värd på något sätt, tror jag.
Nej.
Men jag vet inte, någonstans vet man att liksom, ta hjälp av dem du tycker om, eller liksom ring någon eller prata med någon. Nej då, man försöker vara så mycket ensam man kan, även om man är klok nog att veta att det här är inte rätt väg, va? Men när man väl är där, då är det är väldigt svårt då att be någon att komma här och lyssna på mig, eller får jag luta mig mot dig lite. Det gör man inte.
Nej, man, det är dumt. Det. Det är dumt. Man borde göra det. Är det en väldigt bra vän, så bara säger det, jag mår skit just nu, du måste dra ut mig, bjud in mig lite grann.
Men undrar om inte det på, jag tänker sig, ibland när jag ser, men tjejer är ofta bättre på det där, man ser, ja, men bara när de träffas, när de umgås, de kramas, de håller om varann. Men jag ser även grabbar och unga killar så här, på ett lite annat sätt. För vi slog ju varandra i ryggen sten och så här, tjena gubben, så här, oh.
Lite mer fysiskt
nu kan
nu
de
är det,
så här, säga. Ja. De väldigt kan krama om varandra på ett sätt som jag tycker ser riktigt okej.
Ja, men så har det ju blivit, tycker jag. Absolut.
Lite mer innerligt nästan på något sätt.
Jo, jag vet inte riktigt, men
det är min känsla också.
Frågan är om de också pratar med varandra. Vi säger tonåringar och grabbar. Pratar de om de kanske, om de är ledsna eller att det kärleken?
Jag vet inte, jag har ju tonåringar eller grabbar strax över 20. Jag ska faktiskt fråga dem. Ja. För jag märker att inom jag som jobbar inom bygg då i alla fall, att där ute, vi pratar ju mer idag.
Mm.
Absolut, det går att jämföra.
Vi är på
men det är ju, ja, men det är ju så fort när någon öppnar upp sig.
Mm.
Men om ingen gör det så är det ingen som pratar. Men om en öppnar upp sig, då börjar det komma mer och då såg man frön då, helt enkelt. Så där tycker jag att det har blivit mycket bättre.
Men jag känner också när tonåringar eller de runt 20 och sådär, ja, men när de kommer i sportsammanhang så här, jag tycker att de har en jädrigt skön och cool men trevlig attityd. Och den är öppen på ett sätt som jag blir så här, undrar om de också har lättare för att prata med varandra om det som är besvärligt liksom, eller att något inte funkar, om det är hemma eller, jag vet inte.
Ja, för det är som du säger, just det där, de känner ju så mycket folk då genom sociala medier. Ja, så vi tar en årgångsgrupp i killar, säger vi nu då, i handbollsvärlden, säger vi, så känner vi alla till alla.
Ja.
Och där är det verkligen mycket kramar och känner hur det är med dig och allt möjligt. Så det är som du säger väldigt fint är det. Men frågan är om de pratar om nästa steg där.
Ja. Nej, det är ju det.
För att vi får kolla det.
Ja, faktiskt. För jag menar, det har alltid funnits någon oskriven regel om att, och framförallt som kille och kar, att men man ska inte må dåligt och man ska inte vara ledsen och man ska inte, och det är ju så dumt egentligen. Det är pinsamt. Det tror jag, alltså, kvinnor måste vara mer intelligenta på något sätt.
Ja, vi säger så här, det är skillnad på män och kvinnor i alla fall.
Ja, ja.
Det är fast de försöker få det ut att inte är det, men det är en jävla skillnad på oss.
På tal om musik och må bra och sådär, så hade vi en fin kväll i somras. Jag och min flickvän Lisa satt utanför Ullevi inför en Håkan-konsert och drack lite Coca-Cola och sådär. Så kom du där och såg lite vilsen ut först.
Ja.
Men sen ropade jag på dig, då slog du dig ner. Så hade vi en rätt trevlig stund där.
Jättetrevligt. Jag kan inte stå i kö nämligen. Jag hade ju biljett till Håkan där och så gick vi lite tidigt, så det var lång kö in till ståplats. Och står jag still där så blir det en rastlöshet som är jobbig. Så jag sa att jag går en promenad där. Så jag gick omkring en sväng och då såg jag att ni satt på gräset, så trevligt. Så då satt jag en stund och pratade med min Coca-Cola. Det var ju, ja, men det var mysigt. Och det var ju en härlig kväll också. En sommarkväll med musik. Det
är, ja, de sommarkvällarna är oslagbara.
Ja, det är de.
Jag var på alla fyra konserter faktiskt.
Inte för det att
jag
är märkligt.
Inte för att jag är någon sån superhåkan-fan på något sätt. Däremot älskar jag sommarkvällarna i Göteborg när det är så mycket folk. Alla är så glada och alla mår så gott där och då. Så därför gick jag på alla fyra.
Mm. Vilken kväll var det ni träffades?
Om det var sista kanske?
Det var den här sista. Det var fredagen andra helgen. Men jag blev ju så förvånad. Alltså, någonstans mycket. Marcus är ju inte normal när han går på fyra konserter.
Nej, det är något skumt. Han borde prata.
Det var ju Marcus och hans flickvän. Och så var det en kamrat till er.
Ja.
Och då säger, nu när vi hade suttit och pratat en stund, så sa de så här att, har du varit på Håkan? Har du varit på alla Håkan-konserter? Och då säger jag så här, ja. Jag tror du de menar alla Ullevi, du vet så här, från 2014, det var ju 16 och det var så här. Vilken tycker du var bäst? Så, och jag sa, men jag tyckte väldigt mycket om den, och jag tror de kallade den för Boumaier, den konserten. Nej, men utav de här sitter de. Vadå, de här går ni på? Ja, vi går varje dag. Och då tänkte jag så här, va? Går man på samma konsert om och med?
Ja, det är ju därför det var faktiskt, jag var där sista kvällen. Och då märkte jag att det var många som varit där fyra gånger innan. För vi var på ståplats med min dotter. De andra satt uppe på läktaren. Men där var det ju folk. Jag bara tänkte, vad fan gör ni här? För de gick ju, de lyssnade ju inte ens. De var där inne och så vi är ett gäng. Och så var de på väg ut. Jaha. Och vissa så packade där inne. Så de hade inte ens koll på att Håkan var på scenen knappt. Och, så men det kändes verkligen sådär att många hade varit där flera gånger faktiskt.
Men då mår man bra de kvällarna.
Ja, det där, fin sommarkväll och jag tycker ju väldigt mycket om musiken, men att, och det där när människor sjunger tillsammans, det är något speciellt. För det är ju vissa låtar när
Valborg till exempel.
Ja, men när alla tänder sina mobiltelefoner och sjunger tillsammans, jag menar, vackrare blir det ju inte. Det är lite som, ja, men i fotbollssammanhang, de här det är ju på många håll nu, det är ju vackra inmarschlåtar.
Ja.
Och när många sjunger dem tillsammans, det är ju det är ganska svårslaget tycker jag ändå.
Ja, det är det.
Otroligt vackert.
Musik betyder väldigt mycket för många människor.
Det gör det. Och just det här, det har blivit ganska nytt för mig att man kan använda det för att må bra.
Mm.
Liksom.
Men jag såg hockey nu. Jag tror att jag har tagit efter fotbollen väldigt mycket. De har ju inmarschlåtar nu. Och de kör tif och några grejer. Ja, det har de ju aldrig gjort innan på det sättet.
Ja. Supporterna blir ju... Alltså, svenska supporter, de är ju galet bra. Alltså. Och hockeyklackarna har ju också, de bara växer och växer, mer och mer sånger. Och det här med tifon, alltså premiärlödan, var och varannan arena, vilka tifon de hade alltså.
Mm.
Det är ju, det är konstnärer alltså.
Mm.
Och det gör ju hela, ja men det gör ju hela indomningen till någonting extra. De som inte är jätteintresserade av hockey eller fotboll, de kan gå ändå.
Mm.
De får se det här, de får höra människor sjunga tillsammans, de får känna någonting.
Det är det som upplever sig.
Ja. Nej, det är...
Matchen kan ju vara så där.
Ja men matchen, vissa matcher är inte lika bra, men för oss som liksom är, ja men vi tycker om idrott så in i bänken liksom. Det går an. Men de som är lite så där halvt om halvt, då är det ju viktigt att det finns någonting mer.
Mm.
Och på många arenor då är det ju, ja, det är ju som att vara på fest liksom. Det händer något hela tiden.
Ja, vi kommer att ha två härliga matcher nu. Malmö har vi väl hemma, va? Och så har vi AIK hemma också, va?
När du säger vi så pratar du återigen om IFK Göteborg då.
Ja, det är ju
ja. Ja, det är ju... Vad fan ska jag säga då? Det är ju vi är en stor familj.
En annan sak med idrotten som jag tycker har blivit fräck, det är ju att unga små killar och tjejer, alltså, dyrkar ju de kvinnliga fotbollsspelarna nästan lika mycket som de manliga numera.
Mm. Mm.
Man ser en stor skillnad där. Jag berättade för min yngste son Elias igår, han är 11 år, att vi hade fixat biljetter till BK Häcken PSG nästa vecka. Damer kval till Champions League där.
Mm.
Och han blev så glad, han sa att detta är större än när du tog med mig för att se Messi på Camp Nou, sa han till mig.
Allvarligt?
Ja.
Fan vad fint.
Då blev jag så varm i hjärtat.
Ja, men vilken sätt, grej.
Alltså.
Ja.
Vad är det för fel på han?
Nej, men alltså, där är det har kommit fram och att det blir en stjärnstatus, det kan ha jättestor betydelse. Och inte minst för, jag menar, för små tjejer att få ha idoler av samma kön. Mm. Det måste ju, förut så var det ju att varenda tjej, ja men de hade liksom, de hade också Maradona och det var så, det var inte tjejspelare. Nu kommer det fram de där, nu är det stjärnor.
Mm. Och därför får inte de stänga, alltså, de får inte bli som vi pratade om i början här i podden.
Nej.
Att stänga sig nu, utan de måste verkligen ta hand om detta de har skapat.
Och rida på den här vågen.
Ja, exakt.
Nu.
Ja. På ett positivt sätt.
Ja. Ja, får spelarna bestämma så tror jag då är det liksom...
Bara en annan zon. Ja. Han, Alexander Isak, när han, vad är det han heter, han på sporten som gjorde det bra i VM... vad är det han heter på TV-sporten som intervjuar och åker runt och intervjuar dem inför, när de spelade EM och VM?
Johan
Kutschukasslan,
säger man, va? Kutschukasslan, ja.
Han
var ju där.
Var inte att du ringat?
Vad sa du?
Var inte att du ringat?
Nej, det var lite tidigt. Det var ju på 80-talet igen, va? Han var en härlig gubbe där.
Ja. Och Bengt Grive, de där gamla goa.
Ja, Grive, det var det alltså.
Nej, det var Anders Gren inte.
Han twittrade, menar du, om...
Ja, men han var även i och skulle intervjua Alexander Isak i Newcastle.
Mm. Ah, okej.
Okay. Och han sa, kan jag få intervju med dig? Nej. Så han fick ingen.
Nej, så kan det vara.
Nej, det är jättekonstigt. Ja. Det kommer svenska, alltså det största tv-teamet vi har i Sverige, över och ska göra intervju med honom. Och säger nej, jag har svårt för det.
Mm.
Ja.
Ja, jag tror som sagt att de får inte bestämma själva idag. Är de fotbollsspelare i stora klubbar? Jag tror att det är tillsagt. Så här ska det vara, och det ska anmälas och det ska mejlas 2 veckor innan. Och det ska vara, och liksom...
Ja, det är som det. Men det är mycket medier där ute som vill ha intervjuer också. Så man kan inte bara säga ja till
alla. Så är det ju såklart. Men just att svenska medier är på plats utomlands i en stor klubb, det är ju inte så här. Det är inte jättemånga som är det ändå.
Nej.
Så det är inte... Ja.
Det låter konstigt. Och de har säkert anmält sitt intresse innan och visat att de kommer. Så till. Ja. Man vet inte, men
det... ha, vad står på din agenda här näst?
Paddel, paddel.
Ja, äntligen.
Ska ju mosa dig och måla är tanken nu om en 35 minuter.
Ja, om 30 minuter är det nu.
Då lägger ni till resultatet på podden efter matchen är spelad, eller hur?
Ja, det kan vi göra. Men om vi förlorar detta, då kan jag säga, då får du gå hem till Göteborg, målaren.
Detta är så jävla orättvist. För jag sa, är det inte den personen som gör mest misstag? Tittar man på mig att, ja men det är ju du. Det är ju. Ja, det ligger i det. Men jag har lärt mig en grej när jag spelar med Martin. Jag har spelat en gång, har vi gjort, va?
Ja.
Så har vi ju spelat mot varandra också.
Ja.
Han kör ju, nej jag ska inte avslöja.
Nej, men vi har, han är ju duktig som fan, den rackaren.
Ja. Upp med racket för helvete, måla. Så jag står så här nu, är ni livrädd? Och så när ni lobbar på honom, då måste jag berätta vem som är bak och vem som gått fram på nätet.
Ja, ja.
Ja, men jag kan inte, ibland är det svårt att säga A eller B-gubb. Alltså, ja, en fram och en bak kan jag säga. Sen får du kolla i glaset själv om det som är bak och fram. Det får fan ligga på
men
dig idag.
Vi har sådana metoder så vi kommer störa ut dig, målan, så du kommer varken veta vad A eller B eller vänster och höger.
Vet du vad? Du kommer aldrig vinna på mitt pannben. Trash talk är jag fan världsbäst på.
Är det?
Ja.
Du fattar. Det här kan bli en eftermiddag att minnas.
Alltså ärligt talat, ja, ingen ska komma innanför här och få mig sur på en padde. Om du inte fuskar.
Nej.
Jag klarar 3-4 gånger fast bollen inne, om man säger.
Men vi kör med Hawkeye då, så det
är... Ja, vi har Hawkeye, alltså det är ju inspelade grejer. Det kommer ju...
Kan inte du berätta, vi har ju spelat paddelturnering ihop en gång innan. Just det, ja. Du ska få glas av mig också. Det var första priset.
Just det, ja.
Vi var ju nere i
första priset har inte jag fått den.
Nej. Jo, det var ju någon som hann en bok av Glenn.
Nej, vet du.
Så stod det ju. Vad berättar den här?
Ja.
Vi hade en massa priser. Det var så att jag, ja, Änglabryggeriet bland annat har ju sin Odd Island där nere också, Lindome. Där finns ju hela stadens lager, en jävla god öl. Och så Götenölen görs där nere också då. Och då hade vi ett event där nere. Ja. Och då var du med, Patrik.
Ja, det var en väldigt rolig eftermiddag.
En fantastisk. Och vad hade vi med? Johnny Ekström var med. Niklas och Andersson.
Ja, komikern där. Ja.
Vad hade vi med för gubbar? Ja, sen var det ju massa andra.
Ja, sen var det ju några där, gamla fotbollsspelare. Håkan Mild var ju med.
Håkan Mild var med, ja.
Och,
jag kommer inte ihåg.
Och sen var det ju ett gäng där. De där bandylirarna uppifrån.
Ja, jag ville
där. Ja. Så ja. Det var en skön blandning där. Ja. Vad ska jag?
Och då har vi en massa priser med oss. Och så har en bok bland annat. Som, det var ju två killar som lyssnade på Götenna-podden. Och sen hade vunnit den här... att få vara med oss en hel dag där. Och så får han en bok. Och glänser Twitter. Fan, det var roliga grejer. Och så öppnar han boken. Så står det... till Carolina. Ja. Då fick han en begagnad bok.
Ja, ja. Men vet du vad vi fick då? Då här sa glänser... ja, glaset inte har kommit än över. Men nu får det... jag kommer inte ihåg, vi fick någonting. Och så fick vi så här... en LP-skiva.
Ja.
Och då kom han, då var han utklädd till någon tomte, i någon tomtekostym.
Ja, han hade släppt låt, en jullåt,
ja,
alltså.
Jullåt. Fick en LP-skiva. Och så gav han en så här, får vi en? Ja, jag har bara en kvar. Så vi fick en på två, så att den går mellan mig och min kompis Hasse. Så får vi ha julskivan varannat år. En gammal vinyl.
Ja, det är världsklass.
Ja, det är världsklass.
Men sen gick vi in på bryggeriet efteråt. Ja, det är jävligt trevligt.
Ja, fy fan vad roligt det var.
Ja,
det var och många roliga historier som berättades där.
Men de ska ju stanna där.
Ja, jo. Jan Ekström står nog kvar fortfarande. För man fick gå och hälla ur tunnan. Och så fanns det en kran som man fick hälla upp sin öl själv efter en stund.
Ja.
Och så var det en kran... den funkar inte för Johnny, men han gav sig aldrig. Hans son kom ner flera gånger så här, farsan, det finns liksom på andra ställen. Jag ska lösa detta. Och Niklas kom ju dit. Och Niklas Andersson, han kan ju liksom... han kan ju vara rolig när målarfärg torkar.
Ja.
Och du vet, när han stod bakom där och pratade om när jag nu försökte med... det var ju som show, va?
Ja, det var världsklass, var det.
Så att det, jag tänkte åka förbi någon då och se om han står där. I alla fall.
Ja, det var,
roligt. Det var väldigt roligt.
Vi måste avrunda, men jag lägger in resultatet kanske sen.
Ja, nu måste vi byta om. Jag måste värma upp.
Ja, exakt.
Ja, tack för att
Marcus, förresten, bara snabbis. Du vet att alla du möter idag och spelar med i över 50-sträcket där.
Så är det.
Så jag, du är lammköttig.
Så ja. Patrik, stort tack för att du tog dig tid och släppte in oss i ditt fina hem och bjöd på hemtrevlig fika.
Ja, tack och lycka till med fortsatta poddandet, pojkar.
Thank you.
Ja.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.